Tack ska du ha, Lena. Hon läste från Matteus kapitel 27 och verserna 32 till 56. Tack Petra, Emma och Magdalena. Idag får vi följa Jesus på vägen till korset. Korset som är en kristna trons främsta symbol. Tomt eller avbildat med Kristus på det. Så kan vi se det i en gudstjänstlokal. Vi kan se det runt en hals som ett glittrande smycke. Vi kan till och med se det som en logga för en kyrka eller ett företag eller en organisation. Och direkt så förstår vi på något sätt tillhörigheten. Man tillhör något. I de flesta fall. I alla fall så är det inte så. Framförallt kanske när det gäller smycken. Ur ett världsligt perspektiv så är ju korset inget annat än ett avrättningsverktyg. Det låter ju hemskt. Men så är det. Och det spelar faktiskt ingen roll att det glittrar runt halsen eller hänger centralt beläget upplyst i en gudstjänstlokal. För det är i ett världsligt perspektiv ett avrättningsverktyg. Men vad är det jag ser när jag ser på korset? Och ibland så undrar jag om jag har förträngt allvaret i betydelsen i korset. Och kanske låtit det bli ett smycke runt min hals. Som jag bär när jag går på fest. Eller till och med så kan det bli så att jag har gjort det precis som stallet och krubban vid jul. Till en juldekoration. Och korset är ju jämförbart i den världsliga meningen med giljotinen från Frankrike och elektriska stolen från Amerika och till och med galgen som vi hade uppe i Stockholm på Gallbacken. Men det är någonting med korset som gör det så speciellt. När vi läser från Matteus så är vi mitt i händelsernas centrum för påsken. Jesus är fängslad. Han är orättvist och oskyldigt dömd och är på väg mot Golgata. Och nu idag tillsammans med honom får vi vandra mot den största händelsen inom den kristna världen genom tiderna. Det som sker under dessa dagar, det har påverkat mänskligheten genom historien mer än något annat. Och vi läste att på Golgata, på korset där, jämte korset, så hänger det två busar. Riktiga rövare. Och de två, de fick troligtvis sitt rättmätiga straff. De fick sona sitt brott. Men Jesus däremot, han var ju utan synd. Och det är just här som hemligheten med korset ligger. Massor med människor, och nu talar vi om massor med människor, har korsfäst innan honom. Jag läste lite och förberedde så det kunde till och med vara uppåt 500 per dag. Och de fick till och med svårt att hitta träd att fälla för att bygga kors under den här tiden. Men Jesus, han var ju utan synd. Och Gud var villig att offra honom. Sin egen son. Och nu idag på långfredagen får vi tillsammans här möjligheten att minnas och förstå just här. Den enorma kärleken till oss, till var en av oss. Och själv så är det här så stort att jag kan nog ha svårt att greppa det riktigt. Och det här korset får bli symbolen för Guds äkta kärlek för oss och för all framtid. Och de här dagarna och veckan när jag har tänkt och förberett mig inför den här predikan så har jag insett att jag har haft svårt att hantera påskens budskap. Och långfredagens budskap speciellt. Och det är så lätt att det kommer i skymundan och att vi packar in påsken i något vackert. Och precis som jag kan tycka att korset är något vackert och inte riktigt funderar över vad det är och vad som hände här på korset. Och när vi läser texten idag, när vi tänker på korset och när vi tar budskapet om långfredagen på allvar, så är det allt annat än vackert. Och jag kan bara gå till mig själv. Jag kan se på mitt synsätt på hur påsken är och vad den gör med mig. Och allvaret och mitt eget hanterande och agerande under påsken. Och fram tills för några år sedan så brukade min familj och jag åka till Borås till mina föräldrar för att fira påsk. Och det, mitt minne av påsken är, det är underbart. Framförallt när min mor och far bodde på landet. Det var allt förknippat med sol och värme och gemenskap. Härliga stunder tillsammans med mina närmsta. Påskägg, god mat. Men är det här som är påsken? Är det här som ryms min hjärna när jag tänker på att fira påsk? För det är nog det första jag kommer tänka på. Och det finns ju absolut inget fel i något av det här. För det är just det handlar om. Att i sin nära gemenskap fira den här glädjehögtid och sorghögtiden. Att tillsammans med mina närmsta kunna minnas det som skedde här idag på långfredagen. Och där finns påskägg, god mat, goda vänner med. Men jag är rädd för att jag har tappat något större, något djupare när det gäller påsken. Och jag är tacksam över det vi gör här i vår församling under den här veckan, det vi har gjort detta året och det vi gjorde förra året, genom att Patrik för oss vidare från palmsöndagen till skärtorsdag, långfredag och påskdagen. Vi lyfter upp påskens budskap på nytt och gör den central i vår gemenskap. Jag vet att det är många av er här äldre som kan vittna om påsken som en ganska tråkig och jobbig högtid. Framförallt långfredagen. Och där har jag förstått att det kunde vara en enda lång pina. Där man inte fick göra något överhuvudtaget. Man fick absolut bara sitta still i stort sett. Och tanken att lyfta upp påsken på det sättet är ju en god tanke. Och framförallt långfredagens budskap. Det blir tydligt. Men sen får man ju fundera vad eftersmaken blir. Och istället för det här, vad ska man säga, hårda lidandet tillsammans på långfredagen, så har vi idag, tror jag, framförallt Sverige, hamnat i andra diket. Långfredagens allvarliga budskap har idag ingen nämnvärd betydelse och påverkan i samhället. Utan efter gudstjänsten skulle vi här idag tillsammans kunna knalla ner på stan och köpa Markoolios senaste skiva och få den signerad av honom på plats. Och det är långfredag, den dagen då Jesus dog för oss. Långfredagen är ju en dag som mänskligheten bär ansvar för. Här kan jag själv på ett påtagligt sätt själv sätta mig in i de olika personligheterna under detta dygn. Petrus, Jakob och Johannes i Getsemane. Judas när han kommer och förråder Jesus. Och när han inser vad han har gjort och ångrar sig och vill lämna tillbaka sina blodspengar till översteprästerna. Pontus Pilatus och översteprästen Kajafas under natten då Jesus döms. Och Petrus på gården utanför Pilatus residens när han förnekar Jesus. Och Barabbas som slipper sona sitt brott. Sen kan vi se de människor som följer Jesus till korset. Maria, Jesu mor. Maria från Magdala. Som var nära Jesus hela tiden. Ända till graven. Simon från Kyrene. Som blir tvingad att bära Jesu kors när han inte orkar längre. Och hans vandring och hans förändring under den processen. Sen finns det flera personer runt omkring. Vakterna. Människor som betraktar, inte är eller inte vill vara delaktiga på något sätt. Jag tror att jag kan förlika mig. Så jag tror att vi alla kan förlika oss med någon av dessa personer eller flera av dem under påskdramat. När vi följer Jesus fram till korset. När vi sedan läser om det här så kan vi se att det här är inte de värsta busarna. Det är inte huliganerna. Det är inte MC-gänget Hells Angels eller terrorister som utsätter Jesus för all denna tortyr. Utan det är vanliga människor. Sådana som jag och du. Och långfredagen, det är en dag. Det är dagen om den mänskliga fegheten. Mänskliga bristen på courage. De mänskliga undanflykterna. Den välordnade och organiserade gemenskapen. Den religiösa, politiska och mänskliga korrektheten drabbar fullt ut den enda riktigt goda människan som någonsin har vandrat här på jorden. Och det här är det som jag tycker är allra jobbigast med dessa texterna text. Att det här upprepar sig om och om igen. För varje dag som går. Och ändå, trots allt detta, så är Gud villig att offra sin egen son om och om och om igen. För mig och för dig. Vi får möjligheten idag att följa Jesus till Golgata. Vi får möjlighet att gå till honom på ett nytt sätt. Gå med honom till Golgata på ett nytt sätt. Och här får vi uppleva lidandet han tog på sig för din och min skull. Vi får på nytt möjligheten att bära vårt eget kors. Våra egna lidanden. Vi kan på ett påtagligt sätt uppleva hans smärta. Röra vid hans sönderpiskade rygg. Utstå hånet som folket överöste honom med. Och just i all denna förnedring och kamp så lyser Guds oändliga kärlek till oss starkare än någonsin. Varje slag, varje piskslag, varje spottloska tar Jesus på sig istället för dig och för mig. Och han är villig att offra sig för dig och mig. Och när jag tänker på händelserna under långfredagen så skäms jag över detta. Detta totala mänskliga svek. Och det personifieras just i Judas som förrådde, Petrus som förnekade, Pontus Pilatus som veknade och Kajafas rädsla för att tappa makt och ordning. Och jag inser att alla dessa personer finns här inne i mig. Jag är en del av Jesu död. Och själv har jag hållit någon gång i piskan som slitt sönder hans rygg. Släggan som de slog in hans spikar. Genom händerna och fötterna. Jag har varit en del av förnedringen och glåporden och spottloskorna. Men trots allt detta. Trots att jag bär på en mörk sida inombords. Så får jag gå med honom till Golgata. Och förhoppningsvis upptäcker jag precis det som officeren vid korset upptäcker i vers 54. Den mannen måste vara Guds son. Och jag får möjligheten att uttrycka mig som rövaren bredvid Jesus i Lukas evangeliet, kan man läsa i kapitel 23 och 42. Det står, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Där på Golgata befriar han mig. Precis som han befriade rövaren. Och i evangelierna och dess texter om Jesus väg till korset. Och hans död kan vi se en person som står kvar vid Jesus sida till slutet. En kvinna som tidigare led av totalt mörker. Maria från Magdala. Maria Magdalena. Det står inte så mycket om henne i Bibeln. I Lukas kapitel 8, verserna 1-3, berättar Lukas att hon kommer från byn Magdala i Galileen. Och att hon befrias från 7 demoner. I Bibeln är 7 oftast något mer än en uppgift om antal. 7 står för helhet. Och Marias fall så handlar det troligtvis om att mörkret hade en total kontroll över henne. Och att hon inte hade kontroll över sig själv och inte tillgång till sig själv. Hon ägde inte sitt eget liv. Och Maria var inte den Maria som hon var när hon var liten. Men när Jesus möter henne viker det onda i henne undan. Och hon blir sig själv igen. Tack vare Jesus hade hon blivit levande igen. Maria var befriad. Och nu står Maria vid korsets fot. Tillsammans med Maria, Jesu mor, Salome. Och troligtvis några andra av lärjungarnas mödrar. Det är då mörkret infinner sig över jorden i den sjätte timmen. Återigen får Maria uppleva mörker i sitt liv. Men här ger hon ger inte vika. Utan härdar ut det kompakta mörkret tillsammans med Jesus där vid korset. Hon hade ju upplevt vad det innebar att bli befriad. Där vid korset så rår inte mörkret på henne igen. Utan hennes kärlek till honom gör att hon trofast står vid hans sida under världshistoriens mörkaste timmar. När Jesus sedan har dött så lämnar hon inte hans sida utan följer honom ända till graven. Maria från Magdala. En synderska, står det i Lukas 8. är den första som Jesus visar sig för när han är uppstånden. Ingen av lärjungarna, inte någon av översteprästerna, inte någon som ansågs vara viktig och rätt att visa sig för, utan en kvinna, Maria från Magdala, synderskan som hade upplevt Guds kärlek i sitt liv och som blivit befriad. Och hon var honom nära och stod vid Jesus sida ända till slutet. När Jesus ropar för sista gången, Eli, Eli, lema sabachthani, böj huvudet och ger upp andan, brister förhänget i templet mitt itu. Och vägen till Gud och hans gemenskap är öppen. Det är fullbordat. Vem vi än är, en Judas, en Petrus, Kajafas eller Pontius Pilatus eller rövaren på korset, så har vi idag möjlighet att försonas med honom. Och här vid korset får vi lägga våra tillkortakommanden. Jag får ta min sten. Jag får lägga dem här. Och försonas med Gud. Och det Jesus gjorde på korset, på långfredagen, det gjorde han för dig och mig. Det gjorde han för oss. Vi får aldrig glömma att det var våra synder som förde Jesus till Golgata. Det ligger en oerhörd tyngd i orden från Petrus, 1 Petrus 3. Så led också Kristus en gång för våra synder. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Vers 5. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Korset är så mycket mer än ett smycke, en snygg logga eller en centralt placerad kors i en kyrka. Det är något speciellt med korset. Det är både nederlagets och segers tecken. Korsfästelsen i Jerusalem utgör en historisk händelse och en brytpunkt för hela mänskligheten. Och för varje människa som längtar och söker efter kontakt och gemenskap med Gud. Och i och med Jesus död blir korset symbolen för nåd, upprättelse och försoningen mellan människa och Gud. Jag skulle vilja läsa en dikt också ifrån en bok, dikter av Nils Bolander. Det här är rövaren på korset som uttrycker sitt hjärta. Det heter Paradis. Mitt hjärta var bottenfruset av allt mitt elände snö. Jag led förvisso mitt rättvisa straff. Du har dömdes att döden dö. Illgärningarnas man blev jag kallad och smakade spö och ris. Men uppe på korset lärde jag ordet paradis. Det ordet kände jag knappast, men väl det fördömdas land med gråt och tandagnisslan och svavelsjöars brand. Jag bad om en vänlig tanke, trött på hätskhet och hat. Då gav han mig paradiset, min blödande korskamrat. Jag såg honom övermannas av skaran med stavar och blås. Den mannen som inte ett ont gjort dömdes som en av oss. Amen. Tack Jesus Kristus. Att vi får möjligheten idag att minnas det du gjorde för oss. Att du dog för våran skuld, våra synder, våra tillkortakommanden. Jesus, jag ber dig att du ska hjälpa oss alla och hjälpa mig att idag vara dig nära. Den dagen då du led för våran skull. Ber om din förlåtelse, Gud, idag.